Jag utgår från en Kitzur Shulchan Aruch som det heter. Det är en förkortning, ett sammandrag. Och då är den väldigt extrem då, den, eller, när det finns olika linjer av vad man kan följa, så tar den alltid det mest strikta då. Och då blir det ett problem med den här typen av Shulchan Aruch. Men den är ett bra hjälpmedel för de som kan halakhan. För det blir en påminnelse istället då. Så jag tänkte jag skulle översätta lite snabbt här. För det första, som ni kanske känner till, så under månaden Elul så är det ju förberedelse för Yom Kippur. Det är 40 dagars förberedelse. Och det är de motsvarar de 40 dagarna som Moshe Rabbeinu var uppe på berget och bad om nåd och förlåtelse efter folket hade syndat med guldkalven. Och det är ju den sjätte månaden då i den judiska beräkningen, Elul. Man brukar göra en liten ordlek med ordet Elul. Alef Lamed Vav Lamed, som då går till Höga Visan, som säger att min vän Anile Dodi Ve Dodili, jag tillhör min vän och min vän tillhör mig. Jag vet inte hur de översätter det i svenskan. Och det blir alltså första ordet, första bokstaven i varje ord bildar ordet Elul då. Där det finns en, vad ska vi säga, starkare intimitet mellan Hashem och sitt folk. Så under Elul så räknar man med att det är lättare att be och få, och speciellt be om omvändelse och komma nära Herren och ordna upp sitt liv till honom, med honom. De sefardiska judarna använder hela Elul till att gå upp tidigt morgonen innan solen går upp och göra slichot, som är alltså böner av förlåtelse för sig själva och för folk, speciellt folket. Man vill ju vara noga med att det ska vara 10 män då. Och där läser man texten när Hashem visade sig för Moshe Rabbeinu och uttalade de här 13 namnen av nåd, nådesattributen som han uppenbara för Moshe Rabbeinu då i samband med förlåtelsen där. Och då samtidigt så spelar man shofar under 29 dagar i den här månaden. Man spelar inte sista dagen för att det inte ska blandas ihop med Rosh Hashanah, för den här shofarblåsningen under månaden, det är tradition och det inte kommer inte från Torah, men just shofarblåsningen för Rosh Hashanah kommer från Torah och då är det, den har högre prioritet, så där är man noggrann med att inte blanda ihop den ena saken med den andra. Därför så är det inte tillåtet att spela shofar sista dagen innan Rosh Hashanah. De askenasiska judarna går inte upp tidigt på morgonen som de sefardiska, utan de gör det från och med första dagen i Tishri, från och med Rosh Hashanah till fram till Yom Kippur. Så går de, har de sina slichot. Och om ni läser nyhetsmedia från Israel så brukar det återspegla de askenasiska, för det är de som har huvud, ja, de, hur ska vi säga, staten är ger företräde till de askenasiska judarna. Det var ju de som kom från Europa och de som hade pengar. Och de sefardiska ses som lägre, så att säga, lägre kast, lägre stående. Och då är det, ligger det kvar liksom det här europeiska, amerikanska överhögheten då, att det som vi gör, det är det som är det fina och bra. Och då tar man inte med ofta vad sefarderna gör, och de liksom, det är inte så viktigt. Så där kan ni se det i nyhetsmedia att ofta när efter Rosh Hashanah så skriver de att nu har vi börjat göra slichot, som om inte det hade funnits i Israel under en hel månad tidigare då. Så ser man ju då spänningen mellan de olika grupperna då. Det judiska året börjar, alltså vi har ju 4 nyår, ett utav dem är ju den som börjar nu på Rosh Hashanah, det som man räknar åren. Och det finns en diskussion i Talmud mellan 2 rabbiner, Eliezer och vad heter den andra nu? Ja, det kvittar. Men en menar att världen skapades på Rosh Hashanah och en menar att världen skapades första Nissan. Och den uppfattningen att världen skapades på Rosh Hashanah har blivit, den är övervägande och den som är tongivande genom hela världshistorien, judarnas världshistoria. Så man räknar med att världen skapades på Rosh Hashanah. Det innebär då att igår så var första dagen. Ja, inte att världen skapades på Rosh Hashanah, utan att Adam skapades. För det var ju då han började räkna. Eftersom människan skapades från och med Rosh Hashanah då, eller Yom Teruah, så börjar man räkna tiden. Dagar och år. Men innan dess var det ju 6 skapelsedagar. Så igår så sa rabbinen i synagogan att idag skapades världen. Nu är det ju 6, då var det ju 6 dagar kvar innan Rosh Hashanah då. Det var ju 6 skapelsedagarna. Och då läser man, man uppmanas att studera den texten i första Mosebok som talar om skapelsen. För varje dag, första dagen så läser man, alltså igår läste man de få versar i första Mosebok som talar om första dagens skapelse. När ljuset gjordes och så vidare. Och idag så läser man texten om andra dagen. Och studerar den då de här 6 dagarna innan Rosh Hashanah. Nu för tiden så är det 2 dagar man firar Rosh Hashanah. Och det är den enda årliga högtiden som firas 2 dagar i Israel. Alla de andra är det annorlunda mellan Israel och diasporan. Utom Yom Kippur då, som man firar 1 dag både i Israel och diasporan. Av praktiska skäl. Men alla de andra högtiderna firas 2 dagar och det är ett beslut från Sanhedrin, det stora rådet från templets tid. När man inte nådde fram till länderna att kunna informera om nu har det varit nymånad. Så då kunde det bli fel ibland och man liksom sa att det får ju inte bli fel att vi firar högtiden på fel dag. Så då införde man att det skulle vara 2 dagar i diasporan. Och det beslutades av stora rådet innan templet förstördes. När sedan templet förstördes och stora rådet blev mindre råd, så kan de lägre råden efteråt inte upphäva ett tidigare större råds beslut. Så det här beslutet ligger kvar fortfarande. Och trots att det har bildats en kalender då där man inte följer månen längre direkt, utan man har rent genom matematiska uträkningar bestämt vilka dagar högtiderna ska vara på som följs i hela judiska världen, så är det ändå kvar det här beslutet från Sanhedrin, för att just av principen att en lägre domstol kan inte upphäva en högre tidigare domstolsbeslut i judiska traditionen. Så det är anledningen till att man firar 2 dagar i diasporan. Och även de judar som är på besök i Israel, de har ansvaret, eller de har uppgiften att fira högtiderna, de röda dagarna, 2 dagar. Om de är och firar Pesach i Israel, så har de 2 dagars högtid. Men de som bor i Israel har bara 1 dag, första dagen då. Första och sjunde är det ju för de som bor i Israel under Pesachveckan. Men för de som är på besök och som bor utomlands, de har första, andra, sjunde och åttonde som de firar högtidsdagar då. Och likadant med de andra högtiderna, 2 dagar. De här dagarna som börjar från och med Rosh Hashanah fram till Yom Kippur kallas för Yamim Noraim, som betyder de fruktansvärda dagarna. På Rosh Hashanah så uppenbaras kungen som domare, men också som en barmhärtig fader. Därför så sjunger vi, och det säger vi under hela året i och för sig, Avino Malkeno. Men speciellt så används det uttrycket under de här dagarna. Avino Malkeno, vår fader, våran konung. Och det är de här 2 namnen som han uppenbarar sig på ett speciellt sätt under de här dagarna. Han är våran konung, han är våran domare, men samtidigt så är han våran fader som är barmhärtig och vill hjälpa sina barn. Han önskar att inspirera i oss viljan att rätta till våran livsstil och komma tillbaka till honom i omvändelse. På Rosh Hashanah så sätter sig skaparen på sin domstol för att döma. Och då kommer alla skapade varelser fram till honom som en jord kommer fram till sin herde. Den går förbi en herde då. Och domen beslutas över var och en för det år som kommer. Och det är inte bara materiellt det som de kommer att få under det året som kommer, utan också andlig nivå. Och då liksom ligger inte bara materiell välsignelse eller beslut om vad det ska bli av den här människan, utan också andligt sett. Och under den här tiden så ber vi att han ska skriva in oss i livets bok. Och det har ju med ett års liv till att göra. Så det går en dom över alla människor under Rosh Hashanah. Och jag är övertygad om att det gäller både judar och icke-judar. Och Herren kommer, det finns alltså ett himmelskt beslut hur det ska gå för den här människan under året, eller vad som kommer att tilldelas den människan under året som kommer. Det här innebär också att då beslutas vilka som kommer att dö under det året som kommer. Fram till nästa Rosh Hashanah då. Det finns tre domsdagar under den här domsperioden. Det första är Rosh Hashanah eller Yom Teruah, Yom Hadin, som också betyder domens dag. Nästa dom är under Yom Kippur. Och den tredje domen är sista dagen efter Sukkot, Shemini Atzeret. Under de här tre domsdagarna så beslutas vilket öde de människor får som kommer in i inför Herrens domstol. Alla människor på jorden. Och här talar vi då om i första hand den lägre nivån i det här livet och den här skapelsen. Och sen är detta en reflex på en ytterligare dom som blir i framtiden då. På de här dagarna som är, alltså de här högtiderna är ju en övning inför framtida dom. Men det är någonting som händer också under de här varje år, under de här domsdagarna. Så det är ingenting att ta lätt på, utan det här, det är liksom ingen teater eller någon lek eller någonting, utan det är verkligheter. Det finns en dom som händer under de här dagarna. Därför så ber vi att Herren ska skriva in oss i livets bok för att vi ska få ett års liv till att leva och tjäna honom. Och det faktum att han uppenbarar sig som kung, Melech, gör att vi bör acceptera hans vilja som uttrycks i Torans bud. Och lägg märke till att vi på ett alldeles speciellt sätt ber på Rosh Hashanah att hans rike ska komma i världen och för att alla på hela jorden ska kunna förena sig till Israels tro, att det blir en enda tro som förenas tillsammans med Israel. Och det ser vi ju i Sidoren, den sista bönen då, där. Det finns en bön som används som slutbön i alla de tre bönerna under dagen nu i alla Sidorer på jorden. Som börjar med Aleinu. Det åligger oss att prisa alltets herre. Den här bönen fanns bara i Rosh Hashanah från början. Den tyckte man var så bra då, så den satte plockade ut den från Rosh Hashanah och satte den för alla tre bönerna under dagen under hela veckan. För man anser att den här bönen är så viktig. Och den bönen talar just om att Guds rike ska komma över hela jorden. Först är det speciellt över Israel. Aleinu. Det åligger oss, med tanke på judiska folket då, att prisa alltets herre, att upphöja begynnelsens skapare som inte gjort oss så som ländernas folk och inte likställt oss med jordens ätter, som inte låtit vår del bli lik deras och vår lott lik alla dessa. Ja, vi knäböjer, bugar oss och tackar inför konungarnas konung, den helige han vare välsignad, han som utspänner himlen och lägger jordens grund, vars härlighets säte är uppe i himlen och vars makts boning är i de högsta höjderna. Han är vår Gud, ingen annan. Han är vår sanne konung, ingen förutom honom. Så som det står skrivet i hans Torah, idag ska du förstå och lägga på ditt hjärta att den evige är Gud uppe i himlen och nere på jorden ingen annan. Det här är alltså Israel i första hand då. Men andra delen av bönen står så här, säger så här: därför hoppas vi på dig, evige vår Gud, att vi snart må se din makts härlighet. Då det är förbi med avgudabilderna på jorden och avgudarna helt utrotas, då världen inrättas under den allsmäktiges herravälde och allt kött åkallar ditt namn. Här ser vi då det kommande världsriket under Guds makt. Det är det som man ber speciellt på Rosh Hashanah, den här bönen. Men eftersom man då ansåg att den här idén och det här hoppet som Israel har är så viktigt, så det satte man fram då att man skulle be varenda gång man bad. Och det är i slutbönen finns det här då, att hela världen ska inrättas under den allsmäktiges herravälde och allt kött ska åkalla hans namn. Då alla jordens syndare omvänder sig till dig, må alla som bebor jordens krets förstå och veta att varje knä bör böja sig inför dig, varje tunga svära dig trohet. Inför dig, evige vår Gud, ska de knäböja och falla ner och prisa ditt namns ära och härlighet. Och de ska alla ta på sig ditt rikes ok. Och du ska snart vara konung över dem i evighet. Ty riket är ditt och i all evighet ska du härska i ära. Som det står skrivet i din Torah, den evige ska vara konung i evighet. Och så som det heter, den evige ska vara konung över hela jorden. På den dagen ska den evige vara den ende och hans namn det enda. Den här bönen återspeglar speciellt det som ligger i grunden av Rosh Hashanah. Man ber att Guds rike ska ta över makten i ditt eget liv, i din församling, i det judiska folket och i alla folken på jorden. Och det här är väldigt intressant att just det är just vid Rosh Hashanah som de här tankarna kommer fram. Dels har det med historien att göra och dels har det med framtiden att göra. Det är alltså både en historisk aspekt och en profetisk aspekt i det här. Det första då, att det är historiskt, det är att när Herren skapade jorden så var det ju nu. Då Adam erkände sin Gud som sin Herre och sin Gud. Och han underordnade sig Guds lagar och principer för skapelsen. Sen gick det ju snett senare, men det är en annan sak. Men den dagen han skapade så var han underordnad Gud och Guds rike fanns på jorden. Och det var just vid den här dagen, Rosh Hashanah, Yom Teruah. Och det är den dagen som Guds rike kommer att inrättas igen på jorden. Och därför så ber man det varje år att Guds rike ska komma. Och att de ska, hela jorden ska få Israels tro. Det är intressant att i den här boken så skriver man just att jag översätter direkt från spanska då, att hela världens, hela mänskligheten ska bli förenad i Israels tro. Hans rike ska manifesteras i det mått som var och en låter Gud regera i sig. Genom att man då uppfyller buden, hans bud. Shofarblåsningen eller shofarljudet som vi är skyldiga att lyssna på Rosh Hashanah. Nu talar jag utifrån den judiska, de som är i omskärelseförbundet. De som är inte i omskärelseförbundet har inte skyldighet att lyssna på shofarljudet. Men man är starkt inbjuden att ta den här traditionen, för det är mycket starka andliga sanningar som förmedlas genom de här sakerna. Det kan finnas också sådana som bland folken har gjort en kompromiss, så heter det på spanska. Det är alltså ett bindande löfte där man vill leva på ett judiskt sätt. Då är de också skyldiga att lyssna på shofaren under Rosh Hashanah. Det är ingen skyldighet att spela shofar, att stöta shofar, utan det är skyldigheten är att just höra shofarljudet spelas. Och det ljudet ger en impuls, den inspirerar oss så att vi gör omvändelse. Det just själva ljudet skapar, det ligger nära själens känsla av att man vill vända om från synden och rätta till sitt liv. Det är liksom ett brutet ljud. Det är inte som en vacker trumpetsignal. Det är ett vackert rent ljud, utan i shofaren så är det ett rått, brustet, brutet ljud som gör att själen, det finns någonting som kallar på själen att vända om och se till att man rättar till det som har blivit fel. Men det också finns andra ljud som vi ska ta upp här längre fram. Maimonides säger att shofaren är, ljudet från shofaren är en kallelse till vårt samvete för att vi ska vakna ifrån våran andliga sömn och bli befriade från de illusioner som finns, som vi har blivit invaggade in i, kan man väl säga, eller somnade i, de världens lockelser, kan man väl utsätta det så. Och vi har blivit lurade av våran onda instinkt som gömmer sanningen från Toran och gör att vi glömmer Gud. Gud är din skugga, står det i en psalm. På samma sätt som skuggan följer en person, så följer Gud oss i helighet med våran livsstil, vart vi går. Och när vi går ut ifrån våran hårdhet, hjärtas hårdhet, och kommer ihåg honom, så kommer han ihåg oss, och så vänder han sig nådigt och barmhärtigt emot oss. Hans hjälp och hans barmhärtighet är i proportion till våran vilja och våran ansträngning att förbättra oss. Och det är ju en sanning som vi måste lyfta fram. Det är ju inte så att vi kan göra allting, utan när vi tar ett steg så tar han 100 steg inte mot oss, som Petrus också skriver i sitt brev. Nalkas Herren så kommer han att nalkas er. Jakob skriver också om det. Så det är en princip då att det är inte, vi klarar inte av att göra allting själva, utan vi måste ha Guds hjälp. Men om vi inte gör någonting som händer, så gör Gud ingenting heller. Utan det är ett utbyte av handlingar här. Vi gör en del och så gör Herren resten. Därför finns det också böner i de här dagarna att låt våran omvändelse bli fullkomlig. Med andra ord, vi klarar inte av att vända om från våran synd ordentligt, men vi vill göra så mycket vi kan, och den lilla biten som vi gör, den ser Herren till, och han hjälper oss med resten så att det får bli fullkomligt. Och det gör han ju på sitt sätt, och han har ju sänt sin Messias för att fullkomna våran omvändelse och bli av med all våran synd. Det man gör dagen innan Rosh Hashanah, som kallas för Rosh Hashanah afton, de som är gudfruktiga, de brukar fasta den dagen innan Rosh Hashanah för att kunna ta emot Rosh Hashanah med ett ödmjukt och renat hjärta. Och när man i judisk tradition talar om fasta, så är det total fasta utan vatten. Och den börjar från och med soluppgången. Och man kan alltså äta hela natten ända fram till soluppgången om man har lust med det. Men om man somnar så får man inte äta sen efter det. Utom om man har bestämt sig för att när jag går upp tidigt i morgon bitti innan soluppgången, jag ska gå och lägga mig nu, men jag ska gå upp innan soluppgången och äta, så får han det. Han kan också dricka. Om han har somnat under natten då, så, och inte har bestämt sig att han ska äta, så får han ändå dricka fram till soluppgången. Om man går till den här bönen slichot, bön om förlåtelse, så får han dricka kaffe, te eller vatten. Eller något annat. På aftonen, alltså slichot aftonen, dagen innan Rosh Hashanah, Rosh Hashanah aftonen, dagen innan Rosh Hashanah, så gör man, efter att man har gjort slichot och chacharit, morgonbönen, en tradition som heter Hatarat Nedarim, som är att man gör upphäver löften. Man tar 3 personer, eller helst 10 om det går, som blir en Beit Din, en domstol. Och då får de auktoritet att upphäva löften som man inte har kunnat uppfylla under året då. Eller kanske tidigare. Den församling som då behöver få det här, behöver upplösa sina löften, ställer sig Och så talar de till trion som är ett bait in, eller då tio, eller var det tre eller tio, som har samlats just bara för det, den omständigheten. Och så svarar den här trion enligt med en formel som man har etablerats, som de visar i Israel har skrivit, och de finns i böneböckerna. Och vad man ska säga när man upphäver de här löftena. Till exempel, vi hade ett fall här nu i Sverige. En före detta katolik som när han var ung gjorde ett löfte om att han skulle be med rosenkransen varje dag i sitt liv. Det var ett löfte som han hade gjort som katolik. Och han kom till mig och bad om hjälp. Jag vill upphäva det här löftet. Kan du hjälpa mig? Och då sa jag, ja, vi ska samlas här. Och vi hade faktiskt möjlighet att skrapa ihop tre judar där. Och det går ju faktiskt med även gudfruktiga icke-judar. Men i det här fallet så ville jag ta judar. För att judarna har en större ansvar att vara präster då för folken. Så när det går att få tre judar, så är det bättre att ta tre judar. Går det inte, så får man ta andra gudfruktiga män. Och det ska vara män som då sätter sig, och så sitter de tre tillsammans. Och så säger den här personen att jag vill bli befriad ifrån det här löftet som jag gjorde då och då. Och så svarar den här trion att du är befriad. Och du är löst. Och så. Jag kommer inte ihåg exakt vilka ord som används, men någonting åt det hållet. Och jag uppmanar att göra det här faktiskt. För att det finns saker som vi har lovat som barn och som unga, och även kanske sista åren man har lovat saker och inte kunnat uppfylla det. Och det ligger i luften och talar mot oss. Det finns andemakter som anklagar oss för att vi inte har uppfyllt våra löften. Och det här är viktigt, man får inte ta lätt på sådana här saker. Ouppfyllda löften är saker som genererar förbannelser över våra liv. Som kan bli tråkigheter utav, om det inte löses upp i andevärlden. Och när man då gör det här inför en domstol, så löser man upp ansvaret i andevärlden. Och dessa starka krafter som talar anklagande mot oss blir nedtystade i luften. Så jag uppmanar alla att göra det här på dagen innan Rosh Hashanah, vilket detta året blir då på onsdag. Onsdag förmiddag eller onsdag eftermiddag. När solen går ner på onsdagen är det ju Rosh Hashanah då. När det blir den, vad ska vi säga nu, 4 september. Fjärde veckodagen, 4 september. 2013 talar vi om här då, enligt vanlig tideräkning. Man bör inte spela shofar aftonen innan Rosh Hashanah, dagen innan, varken på natten eller på dagen, inte ens hemma, för det måste vara minst en dags uppehåll mellan den spelningen man gör under Elul-månaden, som är en vana, en tradition, och det som man är tvungen att göra, som Toran bestämmer att man ska göra på Rosh Hashanah eller Yom Teruah. Många går till gravarna under aftonen innan Rosh Hashanah för att be till Hashem vid rättfärdigas gravar. Och det är en väldigt stark betoning att be, det är alltså totalt förbjudet att be till de rättfärdiga. Man får inte be till de döda. Men man ber till Gud och kommer ihåg dessa rättfärdigas liv och deras gärning och gör anspråk på dem för att kunna få bönesvar. Det är också vanligt att man ger mycket tzedaka, man ger alltså almos och man ger gåvor till de behövande under de här dagarna. Under den dagen, speciellt innan bönerna. Om man klipper sitt hår och duschar, badar, se till att man är ren under aftonen till Rosh Hashanah. Och man rekommenderas också att gå till mikven för att rena sig. Natten eller kvällen på Rosh Hashanah, ja.
Mm. man då i så fall? När ska man göra det? Och vilken dag blir uppehållet? Är det under...
onsdag, natten till onsdagen. Och hela onsdagen är uppehållet.
Ja, just det. Och sedan, då kan man först blåsa under den första attityd på dagen, eller...
Ja, jag kommer att läsa om den. Jag kommer till det nu.
Ja, okej. Okay. Ja, men bra.
På kvällen då, när Rosh Hashanah börjar, det är alltså den fjärde september på vid solnedgången 2013, så i det judiska sammanhanget så skyndar man sig att gå till synagogan då, för att kunna vara med på arvitbönen, kvällsbönen. För nu har man kommit in i domens dag, och då är det viktigt att man är med och är inför Herren. Och det är lite annorlunda Amidah-böner under Rosh Hashanah än vad det är under veckorna och även under sabbaten. Man ber speciella böner att Herren ska komma ihåg oss till liv. Till exempel, det ber man. Och istället för att säga Hamelech HaKadosh, Ha'el HaKadosh, som är speciellt till för den helige guden, du avskilde guden, så säger man du avskilde konungen, Ha'el HaKadosh, kungen som är avskild eller helig. Speciellt betonar då att han är konung under de här bönerna. Och i skrifterna så talas det om att Rosh Hashanah är Yom HaZikaron. Det är alltså minnesdagen då Herren speciellt kommer ihåg, både från våran sida och från Herrens sida, att vi kommer ihåg den evige och han kommer ihåg oss under den här dagen. Om Rosh Hashanah infaller på sabbaten, så spelar man inte shofar. Man spelar aldrig shofar på sabbaten. Och då kallar man den dagen för Zichron Teruah, inte Yom Teruah. Inte Teruah-dagen som är alarmblåsardagen eller alarmdagen, utan Zichron Teruah, ett minne av Teruah, av alarmet. Och så blåser man det dagen efter istället då, på första veckodagen på söndagen. När man kommer tillbaka från Arvit så måste... Ja, alltså, man blåser inte shofar på kvällen på när solnedgången, man blåser bara shofar under dagen. Så den första samlingen har man ingen shofarblåsning. Jag tog det bara som en allmän regel att är det sabbat så blåser man inte shofar överhuvudtaget, varken på natten eller på dagen då. När man kommer tillbaka från arvitbönen så är bordet dukat som under sabbaten, nästan som sabbaten, som andra högtidsdagar. Och så säger man kiddush, och så nämner man en speciell välsignelse som heter Shehechiano, som har låtit oss komma till det här tillfället. Det säger man båda kvällarna på Rosh Hashanah. Båda dagarna gör man den här extra välsignelsen Shehechiano, som har fört oss till det här tillfället, som har låtit oss leva och låta oss uppleva det här tillfället. Det finns en speciell välsignelse i alla sidorer. Och det är vanligt att man äter speciella grönsaker på kvällen på Rosh Hashanah. Och namnet på de här grönsakerna på hebreiska är en ordlek då för olika välsignelser som man då läter under viss typ av bön, profetisk bön då. Och så finns det har man en sidor, så finns det i sidoren just de här sakerna. Då får man köpa en speciell sidor för Rosh Hashanah som är ganska tjock. Här har jag en hebreisk Rosh Hashanah-bok. Den är bara hebreiska då. Den är, ja, ska vi säga, 2 centimeter tjock. En sidor bara för det. Bara för de 2 dagarna. Och där finns också läsningen, Torah-läsningen med. Så man behöver inte ha en extra bok för den. Och det här är en Rosh Hashanah på spanska. Den är 3 centimeter, för den finns både Den, både den hebreiska texten, den spanska översättningen och en translitterering av hebreiska. Och här är en Rosh Hashanah-bok som är på hebreiska och engelska. Halva är hebreiska och halva är engelska då. Den är, vad ska vi säga, 1,5 cm tjock, men den är lite större då. Så här är alltså en hel bok bara för Rosh Hashanah behövs, en hel sidor för det. Yom Kippur är så här tjock, den är 4-5 cm, den spanska. De har man bara översättning. Är den bara hebreiska så är den inte riktigt så stor, som ni förstår.
Finns även på svenska.
Ja. Bra, så jag uppmanar er att skaffa en sidor för Rosh Hashanah och en sidor för Yom Kippur. Och en sidor för Sukkot, om det finns på svenska. För att det är speciella bönor. Och de här bönorna för olika grönsaker då, de funkar ju egentligen bara på hebreiska, för det är en ordlek med hebreiska ord och grönsaker då som kopplas ihop. Och så ber man att Herren ska låta året som kommer nu bli enligt det som den här grönsaken, det ordet som den grönsaken liknar då, va. Det är ju en intressant tradition. Sen gör man kiddush, netilat yadayim, hamotzi. Och sen har man inte salt på brödet. Det är det enda gången som man inte tar salt på brödet då. I det här sammanhanget. Ashkenazerna tror jag har socker eller honung ända fram till Yom Kippur. Då har ni en Yom Kippur. Och till och med ändå Sukkot faktiskt. Men jag måste kolla där vilka dagar det är som man har. Hur det är med Sefarden och Ashkenazerna. Men i alla fall, när man tar honung eller socker på brödet så tar man inte salt. Man gör inte båda delarna. I det här fallet så doppar man brödet eller häller honung på brödet när man äter det. Eller socker. Och sen ska vi se då. Ordningen är då kiddush först. Det är alltid kiddush först innan man äter någonting annat. Sen tvättar man händerna och gör hamotzi för brödet. Och så gör man frukter och grönsaker. Äpple som man också lägger i socker eller häller honung på. Man har purjolök. Mangold, dadlar, kalabass, fisk, och man kan också fårhuvud, bagge, huvud på en bagge. Sen är det lite olika traditioner mellan de sefardiska och de askenastiska. Ja. Och sen ska man ju vara glad naturligtvis, och inte, men inte hålla på och skämta om dumheter, utan vara koncentrerad på det man håller på. För det är alltså inte bara, det är inte alltså en nyårsfirande där man ska ha kul och sådär. Utan det här är en allvarlig tid. Det är domens dag vi går in i, och domens tid. Då vi ska på ena sidan rätta till och se till att vi rätta till det som vi inte har gjort rätt tidigare, utan gör bättring, som det står i gamla översättningen. Men samtidigt också är tacksam för att vi har en fader i himlen som är barmhärtig och god och förlåter och uppenbarar sig som våran pappa. Vi har båda tankarna med oss. Under dagen då på Rosh Hashanah så går man upp tidigt, trots att man inte brukar göra det under resten av året, för att vara med på samlingen i synagogan, de som kan vara det. Och ni som inte har möjlighet att gå till en synagoga, uppmanar jag er att ni samlas, och ni som kan ta ledigt, gör det de här två dagarna och ha någon typ av samling i församlingen då. Speciellt första dagen. Och vi har ju tagit upp det i rådet här att eftersom den andra dagen är speciell, en speciell regel för det judiska folket, så är den inte så tongivande för de rättfärdiga bland folken. Utan det är första dagen i högtiden som är den absolut viktigaste då. Och där skulle jag vilja uppmuntra alla att samlas som församling under den dagen. Om det går, ta ledigt och ha möte på förmiddagen. Så fort som möjligt. För att sätta Herren först då. Och att man ber shacharit i den mån det går, i den sammanhanget man är. Och det är samma shacharit som de andra högtidsdagarna fram till Amidabönen. Och den var ju lite annorlunda, Amidabönen, när man sätter in Herrens konungslighet på ett alldeles speciellt sätt under de här dagarna. Under shacharit, eller Rosh Hashanah-bönen, så tar man ut 2 torarrullar i synagogan. Och det finns, jag har skickat ut i Torah-gruppen vilka texter som man läser. Om det är på sabbaten så tar man ut, så är det 5 stycken som läser Torahn. Men är det på någon veckodag så är det 5 stycken. Förlåt, sa jag 5. Är det veckodag så är det 5. Är det sabbat så är det 7 som läser Torahn. Och det kan man så då se vilken tyngd högtiden har beroende på hur många som läser Torahn. Så sabbaten har 7 läsare. Och det är den starkaste högtiden i den judiska traditionen. Och Rosh Hashanah är det 5 läsare på. Under 9-månadershögtiden så är det 3 stycken som läser Torahn. Då ser vi alltså rangordningen mellan högtiderna. Och det finns ingen högtid som går över sabbaten. Andra dagen i Rosh Hashanah så tar man också ut 2 Torah-rullar. Och sen har man en lite annorlunda text. Jag skickar till er den texten som är läst de 2 olika dagarna. Och trots att ni inte kanske har en samling på andra veckor och andra dagen utav Rosh Hashanah, så uppmanar jag er att läsa de här texterna och vara med liksom i den andligheten, i anden som är då, va, i hela världen bland judar. Efter man har läst Torahn så spelar man shofar. Som är det speciella för Rosh Hashanah, som i Torahn heter Yom Teruah. Dagen då man blåser alarmsignal. Och man spelar shofar under 3 gånger under ceremonin, under förmiddagen. En gång innan. Och 2 gånger under Mosaf-bönen. Alltså Mosaf-bönen, det är ju en speciell extra bön som man då har för högtiden. Amidah-bönen som man läser på morgonen och eftermiddagen, det är ju motsvarande de 2 offren som fanns i templet, av ett lamm på morgonen och ett lamm på eftermiddagen. Och det är alltså huvudbönerna som då motsvarar det. Men det fanns ju även på högtiderna ett lamm på morgonen och på eftermiddagen. Därför så är de vanliga Amidah-bönerna just för det här normala dagliga offret, lammet. Men under högtiden så ska man offra ett extra offer. Och extra tillägg, ordet extra eller tillägg, det är musaf på hebreiska. Och därför så har de här bönerna fått namnet musaf. Som är ett extra tillägg. Och därför så är det just under musaf-bönen då som man speciellt är koncentrerad på högtiden. Den första huvudbönen är ju koncentrerad på lammet som var dagliga bönen. Och musaf-bönen då, huvudbönen, en huvudbön till då, den koncentrerar sig på offret för högtiden. Och i det här sammanhanget så spelar man shofar då. Mosaf-bönen har 3 välsignelser i början och 3 i slutet som är de vanliga, som även är på de andra dagarna. Men sen finns det mellan välsignelser som har 3 versar, 3 huvudord som de cirklar runt. Det första är malchujot. Det kommer från malchut som betyder rike. Samma rot som melech, som är kung. Och där, de första verserna då som man läser i det, de här tre olika sammanhang, tre olika avsnitt kan man säga, grupper, tre grupper av bibelverser som citeras under Musafbönen på Rosh Hashanah. Den första gruppen är Malchujot som talar om riket, som talar om Guds rike, där han får regera i våra liv, i vårt folk och på hela jorden, i alla folk. Och den andra gruppen i bönen av Musafbönen, det är Zichronot som kommer från ordet Zocher eller Zachar, som betyder att komma ihåg. Zichronot är minnen eller ihågkommelser, ihågkommanden. Och det citeras väldigt många bibelverser som talar just om att komma ihåg, att Herren kommer ihåg Noah och så vidare, så vidare, så vidare. Och så ber man att Herren ska komma ihåg oss och så vidare. Tredje gruppen av bibeltexter är Shofarot. Shofar, som är den här hornet som man blåser. Och det talar om massa bibelverser som talar om shofaren då. Och allt detta kommer från Talmud, Rosh Hashanah 16a, att det ska vara på det här sättet. Nu ska vi tala lite om shofaren. Det är en Torah-befallning som säger att alla som finns i omskärelseförbundet måste lyssna på shofaren på Rosh Hashanah. Därför så är det viktigt att man tänker att man uppfyller det här budet när man, när shofaren spelas då i synagogan i första hand. Som vi sa tidigare så inspirerar ljudet från shofaren viljan att göra äkta teshuvah, omvändelse. Om man nu beslutar sig att nu ska jag verkligen rätta till mitt liv och närma mig Herren och så vidare, när man hör shofarblåsningen, så är det stor, väldigt stort värde i den. Det är sådana beslut. Vid det tillfället så går Gud, flyttar sig från rättfärdighetens tron och sätter sig på barmhärtighetens tron i himlen. Shofar, hornet är ett horn från ett djur och det får inte vara från en kossa på grund av guldkalven som man vill inte ha en shofar från ko eller tjur på grund av det som hände i öknen. Men ett annat, alla andra rena djur kan man använda hornen ifrån. Och det helst så använder man då en baggeshorn. Just med tanke på det som hände med Abraham när han skulle offra Isak, så var det en bagge som hade fastnat i en buske bakom honom. Och den baggen offrades istället för Isak. Och Abraham enligt traditionen tog ju baggens horn och använde dem som shofar. Därför så föredrar man just de mindre hornen från baggar hellre än de stora från antiloper och andra djur som är rena. Just det är viktigt att shofaren är böjd, krökt, för det talar om att vi vill böja oss inför Guds höghet. Vi underordnar oss honom. Man kan också ha ett horn ifrån en get, men det är viktigt att man då ser till att det är kurvigt, att det är böjt, så att det har den här betydelsen. Och det får inte finnas några sprickor eller sådär i shofaren. Det måste vara bra, det måste vara snyggt. Den som spelar shofar, det måste vara personer som, de som är tvungna att uppfylla budet att lyssna på shofar kan spela shofar. Med andra ord, den som är döv kan inte spela shofar. Han kan inte uppfylla budet, varken för sig själv eller för andra. Inte heller kvinnor och barn kan spela shofar för män. Nu talar vi om judiska folket. Kvinnor kan dock spela shofar för sig själva då. Men helst att det är en man som spelar för kvinnorna. Den som spelar eller stöter i shofaren för kvinnor säger inte välsignelserna innan. Och de kvinnorna gör heller inte välsignelser innan de stöter i shofar. För det står ju i välsignelsen, välsignad är du som har befallt oss att lyssna på shofaren. Och det kan man inte säga för de som inte har den befallningen. För då blir det ju en tom, man uttalar Herrens namn fåfängt och det blir en tom välsignelse. Därför så är det viktigt att man tänker på när man gör välsignelserna, om man verkligen har den befallningen eller inte. I det här fallet, kvinnor och barn har inte befallningen att lyssna på shofar, för de buden är begränsade till tid. Och de positiva buden som är begränsade till tid, de flesta av dem gäller inte för kvinnor. Och barn som inte har kommit upp i bar mitzvah-åldern heller har inte heller ansvaret att uppfylla buden. Så därför kan man inte säga att välsignad du som har befallt oss att lyssna på Toran, eller på shofaren, för kvinnor och för barnen. Och när kvinnor spelar för sig själva säger de inte heller den här välsignelsen. Och likadant då vi för övrigt de rättfärdiga bland folken. Eftersom det inte finns en befallning för dem att höra shofaren, så kan man inte göra välsignelsen över shofarstötningen. Nu kan vi väl gå in på samma, jag vet inte om vi ska ta samma tradition som vi har med Netilat Yadayim, som vi har tagit upp i rådet, att den som vill säga den här välsignelsen när man har gjort handtagning innan man äter bröd, du som har bjudit oss att tvätta våra händer, så vi använder ju ordet bjudit då och förklarar det som att det blir som en inbjudan, inte som att det är en befallning. Och då sa vi det rådet att de som vill göra välsignelsen kan göra det med ordet bjudit oss, men inte använda ordet befallt oss, och i så fall inte på hebreiska då, för det på hebreiska betyder ju just befallt. Vet sivanole al-netilat yadayim i det här fallet. Tivano lishmoa kol shofar. Du som har befallt oss att lyssna på shofar stöten eller rösten från shofaren. Det undviker man då när det inte finns en grupp människor som har den befallningen. Mm?
Kan man inte säga du som har befallt Israel att blåsa shofar?
Ja, i och för sig kan man, men då själva tanken med brachot, välsignelserna, det är just att man välsignar Hashem för att kunna få uppfylla ett bud. Det är liksom själva grundprincipen när det gäller de här välsignelserna som judarna säger dagligen. Man välsignar Hashem för att få uppfylla ett bud. Och i det här fallet så gör du det för att kunna uppfylla det här budet. Och om det inte är ett bud så gör du ingen välsignelse.
Mm.
Men det finns också välsignelser som inte är kopplade till buden. Till exempel när man går på toaletten. Då säger man ju...
Bröd och vin är inte hemma.
Nej, det är det inte. Men då säger man inte som har befallt oss. Då använder man inte ordet befallt oss.
Nej, det är det som är skillnaden. Jag förstår.
Mm. Och det är liksom en formel då att man inte använder som du som har befallt oss att lyssna på shofarljudet. Det bör man undvika om man inte är i omskärelseförbundet. Jag tycker att vi behöver kanske inte använda välsignelsen då, utan spela shofar utan välsignelse. Eller man kan kanske säga vi välsignar det här för att vi får lyssna på shofarljudet eller någonting sådär. Det kan man ju också säga. Men just inte använda ordet som har befallt oss eller som har bjudit oss. Jag tycker att vi undviker det. Och inte heller som har bjudit Israel att lyssna på shofar. För du har inte kanske israeler just där. Israeliter just där då. Och då blir det liksom, det stämmer inte heller. För gör du en välsignelse så ska det uppfyllas precis då, så att säga. Det du har sagt i välsignelsen. Likadant när man då välsignar för brödet, då ska man äta bröd precis då. Annars blir det fel med välsignelsen. Det får inte vara någon paus mellan välsignelsen och att man uppfyller budet som man välsignar för. Du välsignade du som låter bröd växa upp i marken. Då måste du äta bröd precis efteråt. Inte ha någonting annat, ingen paus efter det. Ja. Den som spelar för kvinnor då, om det är en judisk man, så gör han inte välsignelsen. Om kvinnorna spelar för sig själva så gör de inte heller välsignelsen. Och när man spelar shofar så uppfyller man ett bud, och det innebär att det händer någonting i andevärlden. Och enligt den här boken så står det att de här stötarna har makt att förvandla rättfärdighet till barmhärtighet. Och därför måste man välja ut en som spelar eller en som stöter som är gudfruktig och som är noggrann med att uppfylla buden. Och den som ska stöta i shofar har 3 dagar innan Rosh Hashanah, då han speciellt går in i en reningsperiod och han tänker igenom sitt liv och gör omvändelse och ber om förlåtelse för sina synder. Och så tittar han igenom reglerna som gäller när det gäller att spela ett stöta shofar. Hur man ska göra, så praktiserar han genom att stöta sin shofar. Och han måste också studera de kavanot, alltså de motiv som han måste ha när han står och stöter shofar inför folk. Jag kan väl nämna det att den som spelar shofar eller stöter shofar i den synagoga som vi går i förra året, och de 2 sista åren jag har hört honom, det finns en speciell bön innan han ber, innan han ska stöta, så ber han för sig själv och liksom förbereder sig för att kunna spela då, och alla lyssnar på den här bönen. Och han har brutit ihop, han har gråtit varenda gång de här sista 2 åren innan han ska spela shofar, för han känner sig inte värdig. Han säger, jag skulle helst lämna det till någon annan, för jag känner inte att jag är inte värdig att få spela och stöta shofar inför Herren. Och jag vill att du ska ta emot mig ändå, liksom. Han ödmjukar sig och gråter inför Herrens ansikte för att kunna spela den här shofaren. Och här vill jag också nämna att det är ju populärt nu bland de kristna att börja spela shofar i möten och så vidare. Det är liksom det nya modet då, va. Och det är, å ena sidan är det positivt, för man är intresserad av det judiska och det hebreiska. Och det finns en rikedom i det här om välsignelse i allt det här. Samtidigt så måste man veta att shofarinstrumentet är ett avskilt, ett heligt föremål som inte får spelas hur som helst och när som helst. Och det är alltså inte frågan om att någon slags judisk folkinstrument. Det är inte någon slags judiskt folkinstrument som används hur som helst. Utan det här är ett instrument som Herren har befallt folket att spela vid vissa tillfällen, som ska ge andliga resultat i folkets själ. Och när man då spelar och inte lever ett andligt rent liv, då kan det dra dom över en själv. Precis som Paulus säger, den som äter och dricker utan att urskilja kroppen äter och dricker en dom över sig. När man inte har klart sina relationer själv och går in i en djupare andlig dimension, så kommer det att bli till en dom för mig själv. Så vi bör vara försiktiga med att tillåta folk, vem som helst, spela de här och stöta i shofarerna. Det måste vara rättfärdiga människor, och det ska inte spelas hur som helst heller, utan vi måste vara medvetna om att här är ett heligt instrument som finns regler för hur man ska spela och när man ska spela det och vem som ska spela det. Den som spelar shofaren ska stå upp och det gör han när han gör välsignelserna för att få stöta i shofaren. Innan Mosafbönen så spelar han 30 stötar. Och han står upp och spelar, och församlingen sitter ner och lyssnar. De här stötarna kallas för tekiot. Tekiot för de som sitter. Eller sittandets tekiot. Tekiot betyder stötar. När man då har bett Mosaf, under tiden man står och ber huvudbönen i Mosafen, den tysta bönen, så spelar shofarstötaren 30 nya stötar. Och när man gör repetitioner av Mosafbönen så är det ytterligare 30 stötar. Och då står alla upp. Och då kallas det för de ståendes eller stående tekiot, stötarna, stående stötar. Innan som man spelar shofaren eller stöter ut shofaren, så uttrycker shofarspelaren en bön, och där uttrycker han sin motiv att uppfylla budet att lyssna på shofaren, och också göra så att de andra, alla som lyssnar på hans shofarstötar, uppfyller budet. Och här kan vi säga inom parentes då att man kan inte sätta på en inspelad shofarstöt och säga att man uppfyller budet, för den som spelade då, eller som stötte, hade inte med i beräkningen att du skulle lyssna på honom där, utan det är, man uppfyller bara budet när den som spelar för sådana som han är medveten om att de uppfyller budet. Då uppfylls budet för de som lyssnar. När han säger välsignelse, så innan han ska börja spela eller stöta, då tar den som ska stöta shofaren med sin högra hand och täcker den med sin talit. Och så säger han den här välsignelsen: Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lishmoa kol shofar. Välsignad är du, den evige vår Gud, universums kung, som har avskilt oss med sina bud och befallt oss att lyssna på shofarljudet eller shofarns ljud. Och sen säger han det andra välsignelsen: Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam shehechayanu vekiyemanu vehigiyanu lazman hazeh. Välsignad är du, den evige vår Gud, som har låtit oss leva och låtit oss bestå och låtit oss komma fram till detta tillfälle. Och församlingen lyssnar på välsignelserna och svarar amen efter var och en utav dem. Och det är en sak som är viktigt att känna till. När någon välsignar inför Hashem, så alla som hör välsignelsen har skyldighet att svara amen till den välsignelsen. Den här andra välsignelsen som man gör då, Shehechiano, som har låtit oss leva, den säger man bara första dagen på Rosh Hashanah, för då det innefattar hela högtiden då. I det fall som det infaller på sabbaten första dagen på Rosh Hashanah, så säger man inte den bönen då, och inte heller att få höra shofarstöten, för man spelar ju inte shofar den dagen, utan dagen efter. Båda välsignelser sägs dagen efter. Om en som spelar shofar inte lyckas att spela hela tiden eller stöta alla stötarna, så får han ersättas av en annan som fortsätter där han slutade utan att repetera. Och han behöver inte göra en ny välsignelse. Till och med 4-5 personer kan komma att få stöta, om det nu blir problem för dem nästa. Som det kan vara en svår shofar. Och de kan också vara trötta eller sjuka eller vad som helst. Så att det är inte lätt att stöta ordentligt. Och för att det ska vara riktigt rätt, så måste man vara noggrann. Och i det fallet som det inte, om den som spelar inte klarar av det, så får någon annan ta över. Den som spelar i, man kan också låta en som spelar shofar spela i flera synagogor. Och då så säger han välsignelserna i varje synagoga, för han i välsignelserna är ju att han innebegriper de som ska lyssna på shofaren. Han säger välsignelsen inte för sig själv utan för de andra då. Den som inte kunde vara med och lyssna på shofaren i synagogan, han måste kalla till sig en som spelar till sitt hem, och så ska han lyssna på stötarna stående. Och det är viktigt då att man inte pratar under tiden man lyssnar på shofarstötarna, inte hostar eller gäspar, så att man kan höra hela serien av tekiot, av stötar, från början och till slut. Den som lyssnar på stötarna uppfyller bara budet om han har avsikten att uppfylla budet. Och om den som spelar, den som stöter, har avsikt att låta den andra uppfylla budet. I en synagoga så innefattar ju den som spelar eller stöter hela församlingen. Alla som sitter där. De kvinnorna som då finns med, trots att de inte är skyldiga att uppfylla det här budet, att lyssna på shofarstöterna, de tog på sig det här budet. Och då förvandlades det till en plikt för dem. Alltså kvinnor idag, alla judiska kvinnor har plikten att lyssna på shofarstötarna, för de själva valde under en tid i historiens lopp att det här budet vill vi också uppfylla. Och då gäller det för dem idag. Och då måste de också se till att de får höra shofarstötarna i synagogan eller hemma. De får kalla någon till sitt hem om de inte kan vara med i synagogan. När kan man spela shofar då? Det är under hela dagen, från solen går upp ända till solen går ner. Till och med innan solen går upp, när morgonrodnaden börjar, så kan man spela shofar. Anledningen till att han inte spelar shofar på sabbaten, det är en rabbinskt bud, en förbud som rabbinen har satt. På grund av att man har varit rädd för att sabbaten ska bli profanerad när man transporterar shofaren på i ett offentligt område. Man får inte bära objekt, någonting på ett offentligt område. Shofaren blir alltså muktse på sabbaten, alltså det är ett föremål som man inte får röra på sabbaten. Och den får heller alltså inte förflyttas. I det fallet så spelar man stötet shofaren bara på söndagen, andra dagen i Rosh Hashanah. Det är inte tillåtet att äta innan man har lyssnat på tekiot, på stötarna. Men den som är svag och inte kan hålla fasta tills att han har lyssnat på shofarstötarna, han kan efter tefillabönen shacharit säga kiddush och äta mezonot och dricka lite grann innan musafbönen då, innan stötarna kommer. Hur ska man nu spela shofar? Det finns tre olika sätt att spela. Tre olika typer av ljud. Det första då, tekia, som betyder stöt, att stöta. Det är ett långt utdraget ljud. Ibland slutar det lite att det går upp eller det går ner, det är inte så viktigt, men att det ska vara långt. Och det är, ljudet talar om att kungen är på sin tron, det är han som regerar. Det här typ av ljud är mäktig, det talar om makten och riket som den evige har. Så att det börjar man alltid med för att proklamera hans herradöme. Sen kommer det andra ljudet, och det är lite olika ordning på de här sakerna. I den här boken så är shever, och det pluralformen är shevarim. Shever betyder brutet, eller ja, något som är brutet, samma rot som att bryta. Och det är det låter så här. Och det liknar den typ av gråt som man har när man har gråtit väldigt, eller snyftning som man har efter en djup, djup gråt. Om man har gråtit väldigt djupt under lång tid, så har man en snyftning efteråt. Speciellt barn hör man ju det. Det är den här typen av snyftning som då ska spelas när man spelar shevarim. Och det talar om omvändelse, att man har en brusten själ. Och sen är det ordet teruah, som är speciellt för den här dagen, som alarmsignalen. Och det måste vara minst 9 stycken korta stötar, annars blir det ogiltigt. Och det är alarm, du som sover, du måste vakna, det här typiska ljudet som gör att man skakar om en person som sover. Det är teruah. Och sen finns det en tekia gidola, den som är den första då, den här långa utdragna, som dras ut ännu längre. Den gör man i slutet i vissa tillfällen då. Och man blandar ihop de här då. Först så man har alltid tekia, det utdragna tonen, i början och i slutet på gruppen som man spelar. Men emellan då så använder man shevarim och teruah. Ibland kommer shevarim först, ibland kommer teruah först. Och det gör man för att man vet inte exakt hur man skulle spela, så därför har man alla möjliga typer utav, det studerar vi tillsammans med Levi då. Att man har alla möjliga kombinationer av ljud, för att någon av dem blir ju rätt då. Man är inte säker på hur det var från Sinai. Och man ser till att det blir 100 stötar sammanlagt. Och vi hade ju nämnt om tre olika grupper innan Mosafbönen, under första tysta delen av huvudbönen i Mosafen så spelar man igen 30 gånger. Och sen i repetitionen spelar man 30 gånger igen. Det blir 90 sammanlagt. Och därför så, för att komma upp till 100, så gör man det efter Mosafbönen. En gång till spelar man en kortare serie med 10 stycken stötar. Och slutar med en lång då. Först 9 utav de andra, och sen en teruah gdola. I det fallet så slutar man med teruah istället för tekia då. Inte den utdragna, utan tekia slutar man en lång på Yom Kippur. Men på Yom Teruah så slutar man, den sista är teruah. Och den är väldigt lång då, med den här alarmstötarna som är teruah. För det heter ju Yom Teruah, alarmdagen, där man speciellt betonar teruah under Rosh Hashanah då. Efter bönen, när man går ut från synagogan, så är man glad och litar på att Gud har lyssnat på våra böner och tagit emot shofarstötarna. Och så äter man en högtidslunch i en atmosfär av avskildhet. Och man prisar Gud och studerar Toran under den samlingen, under måltiden också då. Man brukar inte sova middag på Rosh Hashanah, utan använda det till att be. Och alltså efter maten då, att man ber. Och så många läser Tehillim, alltså salmerna. En av grannarna förra året, så när vi gick till eftermiddagsbönen, sa nu har jag läst igenom 150 salmerna. Det gjorde jag på, vad sa han? En och en halv timme eller två timmar eller så där. Oj, då har du läst fort, sa jag. Nej, jag läste långsamt den här gången, sa han. Ja, då önskar jag att jag kunde läsa lika bra som han. 150 salmer på hebreiska. På ett par timmar bara. Och då läste han långsamt. Och han har tänkt igenom varje psalm, sa han. Ja. Min chabön då på eftermiddagen. Det finns ju speciella regler då. Jag ska inte gå in speciellt i allt vad som görs där. Det finns i sidoren för Rosh Hashanah. Står det. Det finns ju ordningen där då. Men det som man gör ofta på mincha på eftermiddagen på Rosh Hashanah är att man gör en ceremoni som kallas för tashlich. Som heter, som kommer från texten i Hosea, tror jag det är. Jag ska kasta deras synder i havets djup och ska aldrig mer komma ihåg deras synd. Någonting sånt där, tror jag. Och då använder man sig utav den profetiska texten och går till ett vattendrag. Och rent symboliskt sett, profetiskt sett, så kastar man, man tömmer sina fickor, och om man har dammtussar eller vad som helst, så tömmer man det i. En del tar med sig en brödsmulor eller ett papperstussar och lägger i fickorna, och så slänger man det i vattendraget, som då ska symbolisera att man gör sig av med alla sina synder under den här dagen. Och så ber man böner som har samband med den här ceremonin, tashlich. Den som inte har något vattendrag i närheten, han kan gå upp på taket om man ser havet ifrån taket till exempel, eller om man går till en brunn eller ett, i öknen har vi haft problem, det har vi inga vattendrag överallt här. Jag har varit med om att man har tagit fram en slang bara med vatten, vattenslang, och spolat vatten vid ett träd, för trädet är ofta runt själva stammen, så har man lite lägre jord för att vattnet ska samlas där när det regnar. Och då har man fyllt, för man spolar vatten där, så att det är liksom ett litet vattendrag där runt trädet. Och där ställer vi oss och ber att alla synder ska bli helt, att vi ska bli av med alla våra synder. Om det är första dagen Rosh Hashanah på sabbaten, så är det många församlingar som väntar med tashlich till den andra dagen. Andra församlingar säger tashlich även på sabbaten. Det var det som gällde när det gäller Rosh Hashanah. Vi kan väl nämna om fastan här. 2 dagars firande Rosh Hashanah. Sen kommer den tredje dagen, kan man väl säga då, som i det här fallet är sabbaten. Men när det är på sabbaten så blir det inte på sabbaten. Då är det en fasta som heter Tzom Gedalia. Det är alltså en allmän fasta för det judiska folket. Den här fastan blev instituerad eller instiftad för att komma ihåg den hemska händelsen när det judiska folket efter det första templet hade förstörts. Då blev deras ledare Gedalia ben Achikam mördad av Ismael ben Netanel. Och det var kungen i Ammon som uppviglade honom till att mörda den sista guvernören över det judiska folket. Det innebar att allt det som fanns kvar av judisk självständighet försvann i Israels land efter att det första templet hade förstörts, och exil, eller så landsförvisningen, blev total efter det. Det är liksom den anledningen till att man fastar den här dagen. Och det är en obligatorisk fastedag för alla som är bar och bat mitzva då, 13 eller 12 år. Om nu den tredje tishri infaller på sabbaten, så skjuter man fram fastan till söndagen. Så nästa söndag då blir fastedag i det judiska folket. Och ingen fastedag får infalla på sabbaten utom Yom Kippur. Det har man bestämt då. Så man justerar kalendern utifrån det. Och om det är fastedagar så hoppar de. Man kan flytta fastedagen. Och i alla fall så blir det en dag senare. Om det är en person som är sjuk, även om han inte är allvarligt sjuk, så behöver han inte fasta på Tzom Gedalia. Och lagarna för den här fastan är samma som den 17 Tammuz, som är början på de 3 veckorna. Och det är alltså, man gör det bara under dagen fastar man då. Man får alltså äta under hela natten innan. Och det är samma regler som vi nämnde om tidigare här, som de som fastar innan Rosh Hashanah. Så att det kan vara bra att veta att just dagen efter Rosh Hashanah är en fastedag. Men detta året så blir det ju då en dag senare. När det gäller den messianska delen av Rosh Hashanah, så är det inte svårt att hitta grund i skrifterna för att tänka att det är den dagen som Yeshua kommer. För det är då Guds rike etableras på jorden på ett alldeles speciellt sätt, och när han sände sin Messias. Adam skapades på Rosh Hashanah. Det var den första Adam, första människan. Yeshua föddes på Rosh Hashanah, och det är den dagen som han kommer tillbaka till oss. Han blir sänd från himlen och kommer tillbaka till Jerusalem och ska etablera Davids tron i Jerusalem över alla folk på jorden. Så Rosh Hashanah, eller Yom Teruah, är en väldigt speciell dag där vi alldeles speciellt tänker på Messias tillkommelse och början på domen. Och för oss som är Yeshua-troende och har fått uppleva våra synders förlåtelse genom hans försoning, offer, så kommer den dom som vi kommer att uppleva när han kommer att få bli en dom, inte för att vi ska bli dömda till evig förtappelse eller frälsning, utan vi kommer att bli utvärderade som personer och få lön utifrån trohet då i den tillkommande riket på grund av vad vi har gjort under den här, i det här livet så att säga. Så på så sätt så är den här Rosh Hashanah firandet för oss Messias Yeshua troende en oerhörd glädjefest när vi kommer ihåg att Messias kommer att komma, sändas till oss tillbaka. Herren kommer att sända sin Messias. Hela uppenbarelsebokens ram är Yom Teruah. Om man har Yom Teruah i kunskap, den judiska tradition för Yom Teruah och alla de namn som den dagen har, så ser man att det är uppenbarelseboken är skriven inom ramen för detta. För det är domens dag och det är då allt kommer att hända som Herren har talat om i sina profeter. Så det är en väldigt viktig högtid. Och det är ju en dörr som öppnar upp för Yom Kippur och sen Sukkot längre fram. Och eftersom man då spelar shofar en hel månad innan Yom Teruah, så blir Yom Teruah den sista basunen då, sista stöten. Och jag är övertygad om att det är den dagen som de döda kommer uppstå. Så att när Paulus hänvisar där i första Korinthierbrevet 15 om att den sista basunen, och det kan man då översätta som shofar, så är det den som är just på Rosh Hashanah. För det är liksom slutet på en hel månads spelning. Och det sista då. Och jag tror inte det är Yom Kippur eller så som är den sista basun, utan just Yom Teruah.